har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vi måste vara tydliga och säga att har du fått nej, tyvärr, då kan du inte stanna i EU. Då måste du återvända.
Det här är riktig sociopolitik.
Samtidigt så kan man ju känna att man gör en god gärning då om man tar en öl på fredag.
Det hon hatade för ett år sedan, det tycker hon är fantastiskt idag. Det visar att makten går framför Sveriges ve och väl.
Ja, det är i princip fullt på landets häkten och anstalter. Vi har en situation som är mer bekymmersam än på väldigt många år.
Undvik att krama vänner när ni ses. Tacka nej till trånga hemmafester. Och framförallt, ordna inga trånga hemmafester.
Välkomna till ett nytt möte i form av en veckopanel från Kvartal. EU-kommissionären Ylva Johanssons huvudbudskap lät enkelt och klart, men vad betyder den nya migrationspakten i praktiken? En öl på fredag för att rädda försvaret? Ja, det var en av ingredienserna i finansministerns rekordbudget. Kriminalvården i stabsläge, blir det mindre trångt på fängelserna då? Och hotet om en andra covid-19-våg, gör vi som statsministern säger? Välkomna att lyssna. Jag heter Staffan Dopping. Och i panelen idag, vecka 39, år 2020, har vi en debutant som vi hälsar särskilt välkommen. Det är litteraturprofessorn och författaren Ebba Witt-Brattström. Välkommen!
Tack!
Du har en professur på universitetet i Helsingfors, men kan du sköta det från Sverige?
Ja, det gör vi. Vi sköter det per Zoom. Även i Finland sitter de ju också hemma och gör det.
Så du är på jobbet också när du är här nu?
Inte riktigt. Jag har redan... det här är en paus, kan man säga. Kaffepaus. Lång kaffepaus.
Ja, då. Ja. Och i panelen har vi också en man som har varit med förr, men för riktigt länge sedan. Sven Otto Littorin. Rådgivare numera i Dubai och bland annat, och tidigare också arbetsmarknadsminister. Välkommen åter.
Tack så mycket. Men det är faktiskt Saudiarabien.
Det är Saudiarabien?
Det är Saudiarabien. Ja. Där pågår förändringarna, kan jag säga, men det kan vi ta en annan gång.
Men det jag sa var så fel?
Ja.
Ja. Då ber jag med ursäkt att rätta
det. Det är ingen fara.
Men det har också antytts att du faktiskt verkar ibland också i andra länder än där du mest är. För jag har fått intrycket att...
Jo, men det var så att jag 2 veckor per månad var jag i Saudi. Och sen de andra 2 veckorna i Arabemiraten som är grannlandet. Ja. Så att jag åkte emellan.
Välkommen tillbaka. Och Thomas Mattsson, tidigare chefredaktör på Expressen, numera rådgivare på Bonnier News. Hej och välkommen.
Tack så mycket.
En av nyheterna den här veckan handlar faktiskt om Kvartal. Vår hemsida, ja, det mesta som vi publicerar, har fått nytt utseende och ny struktur. Och hur ni kan ha ännu mer glädje av vårt material berättar vi mer om sist i dagens panelpodd. Låt oss inleda med några kortare nedslag innan vi går på våra 3 huvudämnen. I veckan blev det till slut huvudförhandling i det famösa målet mot satirikern Aron Flam, som fick delar av sin bokupplaga beslagtagen i somras efter att Beredskapsmuseet hade anmält honom för upphovsrättsbrott. Aron Flam sa under huvudförhandlingen nu i veckan att det är inte tecknaren Bertil Almqvists tiger som han använder. Han har bearbetat den, bakat in den i ett nytt sammanhang och skapat en ny mening i verket. Vad säger ni? Håller ni med Aron Flam?
Ja, det gör jag verkligen. Jag tycker att det är löjeväckande att medierna blåser upp det här. Det är ju en ren provokation egentligen i grunden.
Att medierna blåser upp det här?
Ja, att man överhuvudtaget ger det här en så stor så stor uppmärksamhet, så stor offentlighet. Jag tänker faktiskt att jag skulle vilja introducera en otroligt bra sågning som den heliga Birgitta brukade köra på såna här fåniga och dysfunktionella biskopar och påvar. Nämligen, det är inte brukligt att kosta på rutt kött en dyrbar insaltning. Hon kunde det. Det var 1300-tal, men jag tycker ibland så kommer det för mig när jag läser.
Men riktar sig inte den tanken då mot åklagaren som valde att åtala?
Absolut. Ja. Jag tycker, visst.
Jag tycker ju att det är rätt att medierna ger det här uppmärksamhet. Jag tycker att det är löjeväckande att Beredskapsmuseet gång på gång jagar medier, konstnärer, till och med myndigheter som använder sig av den här symbolen, som ju kommer från, finansierad av Kunglig Majestät, kommer från andra världskriget, är en del av allas vår historia. Det här borde liksom förvaltas gemensamt, och man borde ha större förståelse för konstnärer som väljer att tolka det här verket. Jag tycker upphovsrätten är jätteviktig, men det är väldigt konstigt att Beredskapsmuseet, som alltså är ett privat museum, kan förfoga via då donationen, arvet, man har fått rätten, upphovsrätten till det här verket, att man kan göra så här. Det tycker jag allvarligt inskränker yttrandefriheten och tycker jag sätter Beredskapsmuseet i ganska dålig dagar.
Ja, det får man säga. Det håller jag med om. Det är ju inte som sagt första gången, utan det är en lång rad av sådana här konflikter som Beredskapsmuseet håller på med. Och dessutom är det så att det är ju en sak med själva åtalet, men också beslaget av böckerna. För då helt plötsligt, då är det ju inte bara en upphovsrättslig konflikt, utan då är det verkligen en yttrandefrihetsfråga.
Det hävdes så småningom.
Ja.
Det där. Men Bertil Almqvists Tiger från 41, det var ju en del som sagt var i en bred kampanj under andra världskriget, och det var ju för att svenska folket skulle vara vaksamt och inte tala bredvid mun. En symbol för en önskad tystnadskultur, kan man säga.
Eller? Och den var ju oönskad, tycker jag, egentligen då. Jag kan förstå att det fanns sådana överväganden att göra under kriget när man var rädda för att militära hemligheter skulle läcka. Men det som är oroväckande då, att ett antal tidningar, nästan alla tidningar, instämde ju i den här kören. Tystnadskulturen ville man ju försvara. Men idag när vi tittar på det långt, långt senare, då tycker jag att det är Statens informationsstyrelsen som har betalat för det här. Att inte medier ska våga publicera. Man får nog publicera i nyhetsmedier, men det har blivit en beröringsskräck, tyvärr. Och den tycker jag att medierna borde utmana.
Hur tror ni att domstolen kommer att döma? Det dröjer ett par veckor.
Ja, jag är ju ingen jurist, men jag tycker det vore oerhört märkligt om man blev fälld.
Ja, jag tror att han blir friad.
Mer på yttrandefrihetens och kulturens område. Om vi inte hade haft ett envist coronavirus som sätter en massa käppar i hjulet, så hade uppemot 80 000 bok- och litteraturälskare stormat in i Svenska mässans superanläggning vid Korsvägen i Göteborg nu den här veckan. Men nu har vi det där viruset och hela bokmässan är digital istället. Bokmässan Play. Ebba Witt-Brattström, kan en digital bokmässa mäta sig med en fysisk?
Nej, inte om man ute skulle tänka sig att den här bokmässan, som ju är en institution sedan 35 år eller något sånt där, va? Att den skulle gå
89.
Över...
89.
Ja, att den skulle gå över till att bli digital. Det tror jag inte. Men en sån här... Det är inte helt fel att den plötsligt blir tillgänglig för alla. Och att dessutom de här 140 punkterna, eller vad det är, alltså seminarierna och samtalen och så, att de kommer att ligga ett helt år gratis. Det är väldigt många människor, fler än de här 80 000, som kommer att kunna ta del av det. Det tycker jag är suveränt. Det kan till och med bli, det kan till och med få en väldigt bra reklameffekt.
Skulle du ha åkt ner om det hade varit en vanlig bokmässa?
Ja.
Det gör du jämt?
Ja, nästan. Utom när jag har haft spädbarn som jag har ammat.
Det har inte gått att förena.
Det var fyra gånger.
Skulle någon av Thomas och Sven-Otto ha åkt ner till Göteborg om det hade varit normalt?
Ja, det hade jag gjort. Jag tycker att det är intressant att 3000 människor tittade på invigningen som webb-tv sändes. Jag tycker nog ändå, apropå diskussion om tillgänglighet, att ett påtagligt inslag de senaste åren har ju varit att väldigt många seminarier sänds från tidningsscener, bokförlagsmontrar. Så jag tror att det är fler som kan tillgodogöra sig mässan även ett normalt år. Men det är lite oroväckande. Jag pratade med Abbe Bonnier som ju är känd bokförläggare, och han frågade honom så här, men det här med att bokmässan inte funkar, det eller funkar det inte? Och då sa han att man får inte glömma också att bokmässor, precis som i Frankfurt, åtminstone den tyskspråkiga delen, det är också en stor försäljningsyta. Alltså det säljs mycket böcker, och det är också en möjlighet för liksom bokläsare och bokköpare att möta författare. Alltså ibland så kan man ju uppfatta den här typen av evenemang som någon sorts branschinterna event, och alla springer runt på park och minglar torsdagskvällen, och det är ju det också. Men man tillgängliggör ju författarskap inför en publik, och det tror jag att man, det mötet ska man nog försvara. Det tror jag är viktigt att, man, att den här mässan återuppstår.
Det är lite som Almedalen. Alltså Almedalen kan ju också beskrivas som en branschmässa för inte chattering classes på något sätt, va? Och det är det ju. Men det är också precis ett möte, och det som är riktigt intressant i Almedalen är det som händer utanför, egentligen om man ska vara helt ärlig, utanför seminarien, när man kan gå på gatan och träffa liksom ministrar, generaldirektörer, vad det nu är. Så att, jag tror att mycket av det här, det är naturligtvis bättre än ingenting att ha det digitalt. Och det man kan ha med sig är just det som Eva säger, att kunna tillgängliggöra på ett annat sätt även när det fysiska mötet så småningom kommer igång. Det hade nog varit en bra idé.
På Bonnierförlagen åt de i alla fall räksmörgås på fredag. Som en, liksom, för känslan av Göteborg fanns i alla fall på Sveavägen, Stockholm.
Till politiken då, innan vi går in på våra tre huvudämnen. Nu kommer det fler villiga kandidater till uppdraget som kvinnligt språkrör i Miljöpartiet. Nu finns det 5 som har anmält att de kandiderar, och en av de senaste är jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Vad säger ni, är det ett friskhetstecken i partiet att Absolut. Det är så många som sticker fram huvudet?
Ja, det är klart att det är. Det är ett friskhetstecken att folk vågar ställa sig upp och säga att jag vill. Det finns ju väldigt många exempel i politiken på det omvända där alla säger nej, jag ska absolut inte. Som en del av någon slags strategi och vara lite, nej det är jättebra, ju fler desto bättre, så man har lite att välja på.
Tänker du, jag tänkte osökt när du sa det, tänkte jag osökt på Göran Persson. Nej, inte ska jag, ja, inte ska jag.
Absolut, och det blir ju
statsminister, och alla visste att det var absolut det enda ville bli.
Ja, och det är ju flera partier som har det i sin kultur, att man får absolut inte sticka fram. Och det är ju det man vet nästan, att i de partierna, så den som först säger att de inte vill, det är den som verkligen vill.
Malin Sive, språket.
Ja.
Malin Sive skrev Expressen att det här språkrörsvalet är knaskampen. Vad säger du om det då?
Nej, men det måste du förklara.
Nej, hon illustrerade, eller ska man säga, motiverade den här formuleringen med ett antal utspel som de olika, så att säga, självutnämnda kandidaterna har gjort genom åren.
Ja.
Jo, men alltså, det är väl så att när Miljöpartiet liksom sitter i regeringsställning och så har de ett av språkrören som är statsråd och som är liksom seriös och tung och sådär, så är det klart att man kan förstå att det finns en vilja internt att markera att man inte är etablissemang eller inte vanlig och sådär. Så att jag kan förstå det.
Men det där är inte... Du tänker så. Ja, förlåt. Ja.
I Mona Sahlins nya bok, Maktlös, hon beskriver ju det motsatta scenariot när hon slutar 2011. Nämligen att det finns ett antal tunga namn som de flesta kanske tror vill kandidera, och kanske till och med ganska starka kandidater. Men hon formulerar som, eller hon och Henrik Jonsson ska jag säga, medfattaren, skriver att de faller liksom ifrån och kvarstår Håkan Juholt. Så det är ju inte givet det här att...
Fast, nej, det är det absolut inte. Men jag kan tänka mig att ett parti där du har 2 språkrör, så finns det en logik i att ha en seriös och en som mera företräder de som tycker att det kanske har gått lite för långt i eftergifter och så vidare. Jag kan förstå logiken.
Men fast det finns en lite mer illasinnad tolkning, tycker jag, som handlar om att här går det att göra karriär ganska lätt när man kommer från ett litet parti. Jo, men jag tänker på Alice Bah Kuhnke som ju sa 2018, ja, jag vill bli språkrör. Och sen hamnar hon i Bryssel. Och där har man det ju faktiskt ganska bra. Och nu vill hon absolut inte bli språkrör.
Nej, och det kan jag förstå väldigt många skäl.
Och det kan vi ju förstå många skäl. Ja. Men alltså, jag tror inte man ska bortse från det.
Nej, jag håller med dig. Det är klart att det är säkert så också.
Hörrni, kort om coronapandemin. Det finns ju tecken på en ny, större smittspridning. Och statsministern tog till orda i torsdags.
Krisen är inte över, långt därifrån. Det vi gör rätt nu, det kommer vi att få glädje av senare. Det vi gör fel nu, det kommer vi att få lida för senare. Undvik att krama vänner när ni ses. Tacka nej till trånga hemmafester. Och framförallt, ordna inga trånga hemmafester.
Ja, vilken effekt får statsminister Stefan Löfvens förmanande ord? De svenskar som har tackat ja till trånga hemmafester. Hallå, vill du komma på
en trång hemma?
De som har fortsatt att kramas när de möter vänner på stan eller på jobbet, för de finns uppenbarligen, det var ju de han nämnde här. Kommer de att byta beteende, Ebba?
Ja, det här tycker jag är en så svår fråga, för det låter ju också som att vi nu ska sitta och vara överens om att vi har klarat det här väldigt bra, men vi är ju liksom nummer 5 i den här eländesligan i Europa. Vi har 57 döda på 100 000, medan till exempel Danmark har 11, Finland och Norge har 5 och 6 på 100 000. Vi är absolut genom botten usla på det här. Ska vi nu plötsligt, ska vi fortsätta att vara sådär lagom genom botten usla? Eller vad är tanken? Vi är verkligen, vi borde verkligen skärpa oss.
Ja, alltså jag har ju precis flyttat hem ifrån ett land som har haft motsatt strategi, det vill säga instängning totalt och nedstängning. Och jag kan säga efter 5 månader i nästintill husarrest så känns det ju rätt skönt att komma hem där man kan gå runt, man kan se folk åtminstone träffas och sådär. Men juryn är ju ute, det är ju långt ifrån över, det har ju statsministern rätt i, och vi vet inte vad som kommer. De länder som hade full nedstängning är ju rimligt att anta att när de öppnar upp så kommer det igen. Så det, jag håller med Eva, det är extremt svårt att veta. Men en god regel är väl att fortsätta för den som har redan gjort så, att tvätta händerna hela tiden och hålla avståndet och inte kramas och sådär. Ja, absolut. Men om det hjälper, alltså om det räcker, ja, alltså det, man vet ju inte. Man kan ju inte göra så mycket annat.
Det räcker ju en god bit. Och om man sen också föreställer sig att avståndet mellan mig och dig ska vara en basketspelare.
Ja.
Och sen kan man knappa in något. Men ungefärligen är det det faktiskt. Ja. Så kommer man, så att man visualiserar det här och gör det till en del i sin.
Jag tycker man märker tillvaro. När man rör sig på stan här, så är det klart att det är rätt många som inte riktigt har tagit till sig detta budskap. Mm. Särskilt fredag, lördag kvällar runt Stureplan kan jag konstatera. Så att det finns ju lite att jobba på. Och jag tror att det kommer väl möjligen att komma tillbaka när vi ser de här talen stiga lite. Det har ju redan stigit en del faktiskt.
Men ibland lyssnar jag på Anders Tegnell. Och ibland så är det myndighetens generaldirektör Johan Carlsson. Ibland är det socialminister Lena Hallengren. Och någon gång är det statsministern. Och ibland är tillsammans, de flesta av de här. Thomas, tror du att det liksom blir en större effekt här när det är Sveriges statsminister som säger att tacka nej?
Ja, det tror jag. Men jag tror inte man behöver söka sig till Stureplan på helgkvällar för att se att vi kanske inte riktigt lever upp till det här, alltså, distanseringen, utan man kan promenera genom Stockholm på dagtid och konstatera att det som beskrivs som hemarbete verkar i stor utsträckning vara restaurangarbete eller kaféarbete. Ja. Väldigt svårt att få ett bord om man ska äta lunch, för att det sitter väldigt många människor och jobbar, inklusive jag själv, ska jag säga.
Om
man ska
vara du är en av dem.
Ja, och det är väl, jag vet inte, det är ett uttryck för att tror jag att folk ändå har ett behov av att vara ute som, och att se andra människor och så.
Det här är veckopanelen från Kvartal.
Jag tror att jag har lagt väldigt tydliga förslag som underlättar samarbetet när det gäller återvändande och att vara effektiv genom snabba asylprocesser redan vid gränsen för de som troligen inte får stanna. Genom att utse en återvändande koordinator och ett samarbete mellan EU-länderna. Och genom att EU-länder ska hjälpa varandra rent konkret med återvändandet. Vi måste vara tydliga och säga att har du fått nej, tyvärr. Då kan du inte stanna i EU, då måste du återvända.
Inrikes- och migrationskommissionär Ylva Johansson i SVT:s Aktuellt i onsdags. Ja, i åtminstone 5 år har ju ledande svenska politiker med Stefan Löfven i spetsen begärt och räknat med att EU till slut skulle komma fram till att alla EU-länder ska tvingas ta emot asylsökande, en tvingande omfördelning. Men det här blir ju någonting helt annat, verkar som. Sven Otto Littorin, vad är det viktiga i den här pakten?
Ja, för det första måste man ju konstatera att Ylva Johansson har förmodligen Europas absolut besvärligaste jobb just nu. Att få ihop medlemsstaterna i någon som helst gemensam ståndpunkt och sen få den godkänd i EU-parlamentet och sen få den implementerad i medlemsstaterna är ju snudd på totalt hopplöst. Och jag tycker att man ser, när man försöker läsa vad den här överenskommelsen innebär, att det spretar rätt ordentligt. Jag menar, grundbudskapet är att man ska få ett snabbt besked. Och det tror jag att alla kan hålla med om, att det är en god idé. Alltså, människor ska inte behöva sitta i läger i månader eller år.
Man ska dela upp i två lag. Alltså, ett lag ska liksom få tid på sig, för att man, där finns det en chans. Men det här första laget som inom 12 veckor, du ska inte komma in här. Ja. Det låter ju enkelt och smart att dela upp människor i två grupper.
Ja, alltså så här, ambitionen tycker jag ändå man får bejaka. Alltså att man kan inte låta folk sitta och vänta i värdiga tider på att få ett besked. Så det är klart att ambitionen är god, kan jag tycka. Men det är klart att den första sållningen då, vilken ska vara i det ena laget och det andra laget, hur ska det gå till och hur ska man bedöma det? Ja, det kanske är en bra bit av de personerna som är relativt enkla att bedöma, men det kommer ju alltid finnas ett rätt stort mörkertal.
Men det måste väl också finnas någon slags anläggningar, mottagningsstationer vid yttre gränsen, de finns väl inte idag?
Nej, inte vad jag vet. Så det är klart att det är ett helt nytt system som det här innebär, och det ska då byggas upp samtidigt som alla de här länderna befinner sig i ekonomisk kris. Och samtidigt som många av de länder det handlar om inte vill ha det på det här sättet. Så att det är klart att det blir att hur EU-kommissionen sen ska kunna genomföra när det väl har passerat Europaparlamentet och respektive land, det återstår ju verkligen att se. Så att det är ju en väldigt typisk Brysselprodukt. Alltså minsta gemensam nämnare, och sen så ska man, liksom leverans sker ju om flera år innan det här kommer att finnas.
Thomas Mattsson, vad är liksom kvällstidningsrubriken på det där som Ylva Johansson?
Ja, att en för detta vänsterpartist vill kasta ut flyktingar från
Europa. Ja, det måste vara.
Nej, men jag tänker så här att det finns ju orsak och verkan här också. Det är klart att om 4 av 10 som söker asyl i EU saknar skäl för det, då måste man fundera kring varför det är så många som söker sig hit. Och varför, och de problemen kanske uppstår i kriget i Libyen.
Det är väl ännu större andel som nu anses. Ja. Var det inte 2 av 3 snarare?
Jo, och det är klart att en aktiv utrikespolitik med naturligtvis bistånd och kanske ibland till och med militära fredsframtvingande åtgärder skulle ju så att säga minska det här söktrycket. Jag kan förstå om vi funderar av, ska man inrätta anläggningar vid den yttre gränsen? Jag tror jag kan förstå att de länder som ligger vid den yttre gränsen är så här lagom sugna på att så här institutionalisera detta. Vi har ju sett historiska exempel från Jordanien, Libanon, vad som händer när människor bor i flyktingläger länge. Det uppstår ju så att säga tält- och kåklägret där folk bor i generationer. Så det tycker jag är fruktansvärt att se de här scenerna från brinnande flyktingläger i södra Europa. Men det är ju inte så att några andra länder vill ta ansvaret och ta emot de stackars flyktingarna som bor där. Mm. Och då är frågan, finns det någonting vi kan göra för att undvika eller minska det söktrycket? Och det svaret på de frågorna finns kanske inte inom EU, utan de finns precis utanför vår gräns. Alltså de krig och de, så att säga, den misär som många människor lever i, som tvingar folk över farliga vatten. Det kanske vi borde åtgärda mer.
Det jag tycker är bra med den här ändå satsningen eller så, det är väl att hon markerar en återgång till en renodlad flyktingpolitik. Det tycker jag är bra. Men alltså politisk asyl, vad är det? Att det blir mer tydligt, det är det man måste ställa upp på. Det är verkligen det centrala i det här. Och har man enormt svårt att se, precis som Thomas säger, hur ska detta överhuvudtaget gå till? Och då finns den här lite, vad ska vi säga, det drömscenariot att man ska kunna använda. Det är lite Gösta Knutsson och Pelle Svanslös. Låt oss säga här, Ylva Johansson är Pelle Svanslös. Vi ska göra allting så rätt och bra som möjligt. Och så ska vi ha med oss Elaka Måns och Bill och Bull. Alltså Polen och Ungern och vad är det? Tjeckien och Slovakien. Nu får de väl för 17 gubbar ta och göra lite här nytta. Och då ska de vara de där som ska ta hand om hur sparkar vi ut dem. Man ser ju framför sig att det inte blir särskilt trevligt.
Det kommer inte bli. Dessutom så har vi ju ett problem till som adderar till allt detta. Och det tycker jag handlar om alltså, bekämpningen av covid-19. Vad det betyder för fattiga människor i fattiga länder. Alltså, vi har 3 dussin länder som IMF räknar med kommer att gå omkull som resultat av detta. Alltså verkligen gå i statsbankrutt. Vi har 1,5 miljard människor, säger ILO, som riskerar jobbet under bekämpningen av covid-19. Kan ju tänka er vilket tryck, apropå det Thomas sa, vilket tryck på personer som vill ha ekonomiska möjligheter att klara livhanken.
Men det politiska budskapet som Ylva Johansson kom med, och hon säger ju då att vi ska vara tydliga. När politiker säger att nu är jag väldigt tydlig, så händer att jag osäkrar min ordlista i appen då. Men tidigare så har du sagt så här att det kommer någonting med tvingande solidaritet. Men efter den här presentationen i onsdag så låter det som att det ska vara en frivillig tvingande solidaritet, fast ska kunna skärpas till om det blir kris. Det är tydligen inte kris ännu då. Går det att begripa vad det här betyder?
Nej, men det är ju typiskt Bryssel, om jag ska raljera lite. Alltså, i ambitionen,
blir man sådär när man kommer till Bryssel? Även om man,
ja, men du måste ju liksom få alla de här medlemsstaterna med sig. Och det är precis som jag bara sa, alltså, du har ju den här diskrepansen mellan öst och väst och nord och syd och alltihopa. Och det är klart, för att få dem tillsammans, det de egentligen säger är ju att ja, men vi måste se till att de länderna som är egentligen helt emot detta, att också ställa upp på att ta sin del av ansvaret. Och det är ju lättare sagt än gjort, därför att en sak är ju vad du faktiskt beslutar om, men det är ju genomförandet som är det viktiga. Och det vet ju alla att det finns ju tusen olika sätt att smita runt om man inte vill ta ett sånt här ansvar, men ändå har fått.
Men du, det här är spännande, för här är alltså så att länder som säger vi tänker inte ta emot några asylsökande, och då säger tydligen Ulla Johansson så här: all right då, ni behöver inte det, men som betalning för det så ska ni hjälpa andra länder som har fått för många när de ska tillbaka. Ni ska hjälpa dem att återvända. Hur ska det gå till? Ska de chartra flygplan och åka till Sverige och Tyskland? Alltså, ska Ungern chartra flygplan och hjälpa till att flytta människor tillbaka till Marocko och Tunisien? Eller?
Men vi har ju ett mer lättbegripligt exempel på hur svårt det här är med EUs försök att manifestera mot Belarus, där Cypern blockerade.
Ja.
Och alla andra länder tycker att det är helt orimligt att inte vi kan enas om att förklara att det som sker i Belarus är odemokratiskt. Och, men det kan man ändå inte göra, därför att den, så att säga, möjligheten med veto är ju så stark. Och då tänker man sig i situation där många länder tvekar, då är det väldigt svårt att se att det kommer någonting konkret begripligt ur det vi har just fått veta.
Ja, det är många turer som väntar förstås, men om det här går i mål, det lär ta år om jag tror, förstår det rätt, Sven-Otto, men när det här går i mål, om det gör det, kommer det ha skett något så avgörande med migrationsfrågan så att den i svensk inrikespolitik blir lite grann desarmerad och huvudsakligen hamnar på EU-nivån?
Nej. Nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte alls. Jag tror att den här frågan är, den har så mycket liksom både historiskt bagage, och dessutom kommer det bli ännu mer aktuell när vi kommer ha ännu fler ekonomiska flyktingar som resultat av covid-19-bekämpningen. Så att den här frågan kommer att leva högst på dagordningen under lång tid.
Den är också så förknippad med en uppfattning om vi kan...
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra. Det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Försvara en välfärdsstat. Och den är rykande politiskt aktuell eftersom att det görs kopplingar till den här kriminalpolitiken som vi diskuterar varje dag. Så jag tror att vi får nog vänta på
och svenska modellen och lönebildning. Allt hänger ihop.
Och sen är risken också att Sverige blir ett av de länder som, eftersom vi redan har väldigt många nytillkomna eller nyinflyttade, att om den här anknytningsparagrafen blir aktuell, så är det ju inte så att det i alla fall hjälper sittande regering, om man säger så.
Vi lämnar EU-nivån och inrikesnivån och går in på den svenska statens rekordbudget.
Tittar man på budget i sin helhet, ja, då är det ju 75 miljarder. Det är ju offentliga investeringar och offentlig konsumtion. Sen är det också 30 miljarder skattesänkningar.
Nu behövs det satsningar på polis, på åklagarmyndighet, på hela rättsväsendet. Nu behövs det satsningar som gör att jobben kan bli fler. Då räcker inte de här orden.
Det här är riktig sossepolitik.
Det handlar om fyra partier som inte ser Sveriges negativa utveckling just nu.
blir inget jobbskatteavdrag. Det är en tillfällig coronabonus som har ett helt annat fördelningsprofil än, och en helt annan konstruktion än de gamla jobbskatteavdragen. Dessutom så är den tillfällig.
Det hon hatade för ett år sedan, det tycker hon är fantastiskt idag. Det visar att makten går framför Sveriges ve och väl.
Det var ingen hejd på miljarderna när finansministern la fram budgeten i måndags, och tongångarna mellan Magdalena Andersson och Moderaternas Elisabeth Svantesson i Aktuellt känns väl igen rätt bra. Vad har ni fastnat för i rekordbudgeten, Thomas?
Jag tänker att varje gång som man pratar om tillfälliga skattesänkningar, oavsett om det är värnskatt eller reklamskatt eller så, så brukar det vara väldigt svårt att, så att säga, gå tillbaka till det som var innan. Jag tyckte att det mest intressanta där var att hur koordinerad de här utspelen var och hur svårt det var att förstå riktigt vem som stod bakom, partiledare efter partiledare i den här, så att säga, samarbetsalliansen kan vi kalla den för, eller, presenterade sina stora skatteförslag och skattesänkningar. Det var otroligt stora, liksom, satsningar som gjordes, och man förstod liksom att det här kommer kulminera i någonting, men det blir väldigt svårt för mig som medborgare, väljare, mediekonsument att förhålla mig till de här utspelen. Här kan man, jag vet inte, här spelar säkert medierna med, för alla vill ju naturligtvis ha de här nyheterna presenterade, men det är väldigt, väldigt svårt att liksom överblicka, tycker jag.
Ebba, har du något?
Ja, det känns väldigt kortsiktigt. Det känns lite som ett sjunkande skepp som ska liksom tätas med väldigt mycket tuggummi. Och så tänker jag ju på ungdomarna. Om man nu, alltså Greta-ungdomarna, vad får de ut av det här? Ganska lite. Det är ju, och har ju också sagt, att det finns ju inte någon framtidsvision. Kanske de nya jobben. Vi har en stor arbetslöshet, jättestor ändå. Och de nya, alltså förslagen på jobben via sänkningar av arbetsgivaravgiften för unga, fast inte på riktigt ändå. Det kommer inte att hända. De nya jobben kanske finns i klimatomställningsbranscherna. Varför inte ha en sån vision?
Utöver det här mångmiljardregnet till vård och äldreomsorg, skola och annat i välfärdsstaten, så ska ju också det militära försvaret få mer pengar under en fyraårsperiod tack vare att skatten på alkohol och tobak höjs. Det var i alla fall så som det presenterades. En flaska vin blir ungefär en krona dyrare, det låter inte så mycket kanske, och en burk starköl går upp med 25 öre. Och finansministern var inte sen att koppla ihop det här.
Samtidigt så kan man ju känna att man gör en god gärning då om man tar en öl på fredagen.
Ja, Sven-Otto Littorin, ja. Hur ska den här skatteideologin beskrivas?
Ja, alltså jag kommer ihåg när vi hade vår första budgetförhandling 2006, då hade Anders Borg ritat upp alla äskanden på en overheadbild, och det summerar ju naturligtvis till flera hundra miljarder. Och det var hans sätt att säga att min viktigaste uppgift som finansminister är att säga nej. Och det har ju inte finansministern behövt göra den här gången, utan det har sagt ja till i princip allting, utom möjligen åklagarväsende och kriminalvård och sådär som vi ska prata om så småningom. Men det gör ju att man får ju, precis som Thomas säger, man får den här, liksom, vad är strategin i detta? Annat än att vi ska gödsla med pengar åt alla möjliga håll. Och de har ju flera olika saker här som motsäger varandra. Vi har just den här sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga som då ska skapa jobb och sådär är det tänkt. Det har vi ju testat en gång under min tid, och det funkar ju inte riktigt som det var tänkt. Va? Det var det ena. Det andra, då har vi permanentningen av höjningen av A-kassan som har precis motsatt effekt. Så att helt plötsligt så spenderar 105 miljarder på saker som säger emot varandra. Det finns ingen strategi. Det är fyra partier som har haft julafton. Och det är naturligvis roligt för dem. Men
jag tycker både du och Ebba Witt-Brastrum låter väldigt lika Elisabeth Svantesson.
Nej, men alltså jag tänker så här, utan att lägga i exakta delarna, för det kan andra bättre nu. Det var länge sedan jag höll på med det här. Men just det här att jag hade ju tyckt det var bättre att ha en strategi som man hade kunnat begripa. Sen hade jag kunnat vara emot den också. Men
det måste vara svårt när man har fyra partier, varav två partier går till val på att de andra två inte överhuvudtaget ska sitta i regering. Ja, och sen gör de ändå upp. Så man kan förstå att det finns vissa motsättningar.
Absolut. Och sen är det ju så att när man pratar om det här med att man har öronmärkta skatter, ta en öl för försvaret. Det funkar ju inte så. Alltså inget öronmärks i skatteinbetalningarna.
Allt med att försvaret får de här pengarna även om folk skulle ligga kvar på sin normala öl och
kan du tänka dig? Jag får inte berätta det här högt, men det är ju faktiskt så. Va?
Public service-avgiften vill jag påminna.
Ja, den är undantag. Begravningsavgiften. De går specifikt. Men annars är är allting, till och med arbetsgivaravgifterna är ju inte öronmärkta, utan de går rakt in i statskassan och sen fördelas det. Så att det är ju en sanning med modifikation. Men jag tar gärna en öl för svaret.
Men alltså jag tycker uppriktigt sagt, nu börjar jag känna mig som en gammal moralist. Jag är verkligen inte nykterist, men jag vet inte om Sveriges finansminister ska uppmana till ökad öl- och alkoholkonsumtion. Det känns väldigt, väldigt osvenskt.
Den nya sloganen för att öka försvarsviljan är alltså att en svensk dricker.
Ja, just det. Nej, men det är bara, det är bara 10 år sedan som Anders Borg sa att vi ska inte röka och supa, vi ska arbeta. Ja. Så det går snabbt i politiken.
Men vänta, man var noggrann här, så sa hon väl inte att hon uppmanar. Hon sa så här, samtidigt så kan man känna att man gör en god gärning om man tar en öl.
Ja, men Staffan.
Jag hade känt mig betydligt tryggare om Sverige, precis som Finland, och som ambition inom NATO är, hade sagt att det finns ett osäkert säkerhetsläge i vår omvärld. Vi måste öka våra försvarsanslag. 2% ska gå till försvaret.
Ja.
Sen kan vi diskutera om vi ska finansiera det via alkoholskatter. Jag tycker 25 öre för en öl känns ganska billigt då, om vi ska öka försvarsanslagen. Men det är fortfarande för lite pengar till försvaret.
Det jag tycker möjligen så väcker mest upp, som jag uppfattar som mest stötande i hela den här budgeten, det är det här jobbskatteavdraget som i en klumpsumma ska betalas ut 3 månader före valet. Med all respekt, men det är ju lite grann som Donald Trump som signerade, liksom personligt underskriven, de här checkarna som kom ut i coronatiden nu i våras till amerikanska hushåll. Alltså lägg av, säger jag bara.
Men det var inte ett jobbskatteavdrag enligt Magdalena Andersson för att det är en helt annan fördelningspolitisk profil.
Ja, good luck. Jag försvarar det.
Det känns ju så där.
Ja, lite så alltså. Det, är ju, det måste jag säga. Men så är det.
Vi är framme vid veckans tredje huvudämne, kriminalvårdens relativt färska generaldirektör Martin Holmgren berättade om krisläget på DN Debatt och i P1 Morgon.
Ja, det är i princip fullt på landets häkten och anstalter, och vi har en situation som är mer bekymmersam än på väldigt många år. På anstalter och häkten så är vi tvungna att dubbelbelägga istället för att frihetsberövade och dömda får ha ett eget bostadsrum. Det är en ökad trängsel på anstalterna. Det finns ökad risk att vi inte, när det blir ordningsstörningar, kan separera intagna för varandra, placera dem på andra avdelningar eller anstalter.
Kriminalvårdens chef Martin Holmgren. Vi har aldrig haft så många inlåsta som nu, brukar justitieminister Morgan Johansson säga. Även om vi i kvartal har publicerat en genomgång som visar att det var betydligt fler i fängelse för 30 år sedan. Och då var befolkningen betydligt mindre. Så per capita var antalet nyintagna år 2019 ungefär hälften av vad det var 1988. Hur som helst så är det i alla fall fullsatt på fängelserna, eller kriminalvårdsanstalterna som det heter i Sverige. Till och med strax över 100% enligt generaldirektören. Ska vi vara ledsna eller glada över att kriminalvården inte har fängelseplatser så att det räcker?
Ja, det är klart vi ska vara ledsna över det. Alltså, är man dömd enligt rikets lagar, då ska man sitta inne om man är dömd till det straffet. Det är väl inte, alltså, det är liksom, det bara är så. Och det är klart att det var ju en av de få saker som uppenbarligen de här fyra partierna enades om att säga nej till. Så var det just äskandet om mer pengar. Det var ju 50 miljoner.
På, ja, till åklagarmyndigheten, ja.
Ja, just det. Ja, just, men även till kriminalvården då, så fick man ju inte heller något tillskott. Om jag minns det rätt.
Jag har fått bilden att det har kommit ett tillskott till kriminalvården.
Okej, okay. Ja, det är möjligt.
Men idag har fyra partier, de som inte är en del av regeringssamarbetet, sagt att det måste komma mer pengar. 50 miljoner säger någon, 100 säger någon, 150 säger SD. Så åklagarmyndigheten har inte fått det de har äskat. Vad är din reaktion, Thomas, på detta med
det här,
fulla fängelser?
Det är det här som sådana här bolag som Serneke och Oscar Properties borde göra egentligen. Då. De borde bygga fängelser nu när de har problem. Nej, jag tänker att det är orimligt att vi inte investerar pengar i att, precis som vi säger här, kunna förvara de personer som vi har lagfört till frihetsberövande. Jag tror att det är otroligt svårt. Samtidigt tror jag, och det är inte optimalt såklart att dubbelbelägga, men jag tror att om man frågar om något sorts allmänt rättsmedvetande, så man har inte alltid eget rum i sjukvården, man har inte det man gör värnplikten. Jag tror att det är väldigt få medborgare som läser i tidningar och hör på tv och radio om vad som sker i landet just nu, som känner någon större sympati med de som är dömda till fängelse. Jag förstår att det är ett problem om man ska liksom återföra de här till samhället som laglydiga medborgare. Men nu är vi liksom i en situation som kanske kräver extraordinära åtgärder, och det är ju flera partier som har haft ganska, så att säga, kontroversiella förslag, kreativa förslag kring nya fängelser, till och med fängelseplatser utomlands. Och jag tror att den här situationen måste lösas, och det kommer inte lösas av att vi lagför fler personer, men de kan inte placeras på våra anstalter.
Och här var ju Martin Holmgren tydlig, kan man säga, om att det faktiskt är ett krisläge. Man går upp i stabsläge, som är det nya modeuttrycket där. Och störst är tydligen platsbristen i den högsta säkerhetsklassen på fängelserna då. Klass 1, där intagna som döms för allvarlig brottslighet, som har en förhöjd risk för våldsutövande och rymning och sånt där. Så att det verkar ju som om det finns risker för att det sker saker som man inte önskar. Plus då att dessutom innebär det också att människor som är dömda till fängelsestraff får vänta längre innan de kommer in, så att säga. Så den här tiden som ska vara högst.
Och då begås det nya
och då
brott.
Begås, ja, men man, det är ju där man måste komplettera med fotboja, och det finns säkert sådana saker man kan göra i väntan på fler fängelseplatser.
2000 nya platser ska komma under de kommande 10. Det här är också sånt som tar tid då. Och trycket på fängelser och häkten väntas öka ytterligare nu under hösten, om jag förstår saken rätt. Men vad ser ni betydelsen av fängelsestraffet rent allmänt? Det har ju varit en sån diskussion som har kommit igång igen nu, delvis efter Fredrik Kärrholms bok Gangstervåld. Synen på fängelsestraffet allmänt. Vad tycker ni? Det var någonting man skulle undvika. Det finns ju en särskild presumtion att man ska titta på möjligheten att inte ge fängelse. Och om alla vägar är stängda, då kan det bli fängelse.
Men människor som sitter i fängelse begår i alla fall inte brott utanför fängelse. Tyvärr begår man brott inne i fängelset. Mm. Men man begår i alla fall inte brott utanför fängelset. Och jag förstår den här inkapaciteringsdiskussionen. Men vi är i en situation där vi måste liksom minska det ökade grova våldet på våra gator. Och som jag bara säger, naturligtvis fotbojor, utgångsförbud, visitationszoner. Vi har polisbrist idag fortfarande. Det är bara 8 år som vi avskaffade beredskapspoliser. Vi har liksom successivt monterat ner stora delar av den här samhällsstrukturen, vilket vi upptäckte när vi inte hade lager av medicin eller skyddsutrustning under covid-19-krisen. Och nu har vi inte fängelser och vi har inte poliser, och vi har en situation där det skjuts faktiskt varje dag.
Ja.
Då tror jag faktiskt att det finns en otroligt stor efterfrågan hos medborgarna för ganska radikala grepp, åtminstone under en tid här. Så.
Ja, jag kan inte annat än hålla med.
Nej.
Vi får alltså läsa i tidningen de senaste veckorna glada reportage om en ny polisstation som har öppnat i en av Stockholms förorter, Rinkeby tror jag att det var. Det tror jag framstår som väldigt konstigt om man bor på glesbygden, där man i flera decennier har fått varit med om att polisstationerna stängs. Det finns ingen polis i min kommun. Och varför då? Jo, för ni bor för få människor här och det sker inte tillräckligt grova brott. Vi ska flytta polisen dit där brotten sker. Och då får man läsa att år 2020 så öppnar en polisstation i Rinkeby. Det tror jag framförallt som jättekonstigt. Jag tror väldigt många människor tänker att där är väl polisen hela tiden, om det nu är där grova brott sker.
Ja, det är de ju inte.
Tyvärr.
De vågar ju inte gå in.
Samtidigt så hör man ju väldigt ofta både justitieministern och statsministern och andra som säger så här att vi ska vara hårda mot brottsligheten, men vi ska också vara hårda mot brottslighetens orsaker. Och så talar man väldigt mycket om det förebyggande, och det handlar alltid om skola och socialtjänst och sysselsättning och sånt där. Det vill säga, man ska göra både och då, och frågan är vad som är balansen där. Vart har det blåst på senare tid?
Ja, men det är ju helt uppenbart som Thomas säger, tycker jag, att det synliga grova våldet har ökat, och det är rätt dramatiskt. Och det är klart att då kan ju inte svaret på den omständigheten vara att vi ska klinka gitarr i skolan som vi gjorde på 70-talet när jag gick där. Alltså nej, lägg av nu. Vi måste ju se till att den grova brottslighet som sker faktiskt lagförs, och att de som blir dömda sitter inne. Jag menar, annars är vi ju på ett sluttande plan som gör att vilka förebyggande åtgärder vi vidtar som helst spelar ingen roll.
Jag har ett litet citat. Från Pippi Långstrump. Hon fyller faktiskt 75.
Är det inte Gösta Knutsson så är det Astrid Lindgren?
Ja, jag tycker att det ger lite perspektiv. Det är ju när hon säger poliser är det bästa jag vet, nästa rabarberkräm.
Ja, ja.
Okej, hon säger ingenting då om åklagare, domare, kriminalvårdare?
Nej, men det här är ju när de där kling och klang kommer för att hämta henne till barnhemmet. Ja, det fanns poliser på den tiden som kunde komma hem till Villa Villekulla. Mm. Två stycken,
ja. Till.
Strax ska vi ge några tips om hur det nya kvartal bäst avnjutes och vad som är nytt från tidigare. Men först till panelens slutord i form av veckans ord eller veckans person eller citat. Vad har ni samlat på er efter moget grubblande?
Jag säger då Olof Lund, författaren, som ger ut boken Landslaget enligt Lund, känd från TV4 inte minst, som ju i veckan...
Det är han med skägget.
Ja, med kostymerna och så. Han initierade ju med sin nya bok en debatt om tystnadskulturen på elitnivå, där han redovisar vittnesmål inifrån det svenska fotbollslandslaget om hur bland annat då Zlatan har uppträtt mot lagkamrater. Flera personer uttalar sig anonymt för man känner att man inte vågar prata offentligt om det. Delar av uppgifterna har bekräftats av tidigare förbundskapten och ledare i andra sammanhang. Men det blir en unison så att säga, motröstkampanj från den här kretsen av fotbollsledare på den yppersta nivån. Det tycker jag är otroligt intressant.
Men hur grova saker är det som Olof Lund menar har inträffat då, ja, där det har varit Zlatan Ibrahimovic som ligger bakom?
Det som redovisas i boken, det är andra ledare som säger att det var nästan citat vuxenmobbing, slutcitat. Och det är klart att det är en väldigt speciell miljö, elitidrott. Det är som, och det sägs saker i ett omklädningsrum, både på här- och damsidan tror jag, som man kanske inte säger i en skolmatsal eller kanske på en vanlig arbetsplats. Det tror jag de flesta har acceptans för.
Eller kanske ett panelsamtal.
Men det som är intressant är att det kan man väl säga då. Och varför behöver man förneka och tysta ner? Jag tycker att Olof Lund lyfter på någonting här. Jag tror inte liksom vårt fotbollslandslag skulle bli sämre av att de skulle säga att de här väldigt kända spelarna, varav alla tjänar tiotals miljoner kronor varje år, om de skulle säga så här: ja, det var hårda ord efter den här matchen. Ja, vi hade olika uppfattning om taktiken. Jag var jättebesviken på när Ebba slog sitt dåliga inlägg eller när Staffan inte jobbade hem. Det förstår man väl. Den vinnarinstinkten vill man väl att de ska ha. Men det här liksom tuttinuttandet, att man ska tysta ner, det tycker jag, där gör Olof Lund och andra sportjournalister, ska jag säga, en insats när man lyfter på det locket.
Ebba, vad har du spanat?
Ja, jag tyckte att det var alldeles för enkelt faktiskt, för det blev ju... SDs ekonomisk-politiska talesperson, som han, Oskar Sjöstedt, när han säger i riksdagen: vad säger ni om att istället för att föra en migrationspolitik där vi attraherar människor med lågt intellekt, så för vi en politik där vi attraherar människor med högt intellekt? Jag skulle kunna säga att jag skulle ju kanske vara försiktig med att säga det, med tanke på vad det då ger för bild av talarens höga intellekt.
Var det orden eller var det personen som du...
Nej, det är orden. Det är också det här... Jag har verkligen svårt att vänja mig vid det. Att det här kan sägas i Sveriges riksdag. Men det är också väldigt dåligt. Du menar att jag ska göra någon slags textanalys här?
Ja.
Retoriskt.
Det är väl det som du håller på med?
Ja, visst. Mm. Det är en otroligt dålig... Det är ett dåligt uttalande. Det är ett förenklat, högt mot lågt. Det är platt, kan man säga på ren svenska.
Vad har du att säga på ren svenska, Sven Otto Littorin?
Jag har ett litet tips till Magdalena Andersson apropå det här med ölen och försvarsutgifterna. Det var när jag gjorde lumpen, så hade vi det här gamla citatet: stöd Bofors blir kanon. Det får hon väl ta till sig.
Upphovsrättsskydda medan du kan.
Ja, så annars kommer beredskapsmuseet.
Det här kan vara din pension. Asch, som du nu avslöjar.
Var det redan aktuellt redan då alltså?
Absolut. Oh. Har inte du hört det alltså?
Nej.
Stöd Bofors blir kanon, det är ett klassiker.
Nej,
nu, nu på riktigt.
Alltså,
vi har varit i fel kretsar. Ja.
Uppenbarligen. Ja. Stort tack panelen, Sven Otto Littorin, tidigare Moderaterna, ett tag till rådgivare i framförallt Saudiarabien. Thomas Mattsson, Bonnier News, för det Expressen, tack för idag.
Tack.
Och Ebba Witt-Brattström, litteraturprofessor och författare, tack för din debutomgång här.
Ja, det var kul.
Och till sist så måste vi berätta lite mer om hur Kvartals hemsida har förnyats och fräschats upp och hur man nu kan se lite mer av vad vi erbjuder för någonting. Just nu, den här veckan, så har vi gjort en rejäl förändring med vår sajt. Och Frida Eckermann, du är ju webbansvarig på Kvartal. Vad är det som har hänt med kvartal.se?
Den har ju fått en helt ny kostym. Och jag tror att besökarna, det första de kommer märka, det är att det är en ny första sida där vi synliggör vårt innehåll på ett bättre sätt. Till exempel, vi har ju poddar, vi har ett tv-program, vi har ju en otroligt stor bank av texter och artiklar både inom politik, samhälle och kultur. Så jag tror någonstans att man kommer uppleva just det här att wow, vad mycket det finns på Kvartal.
Ja, och det är ju viktigt att det finns säkert många som har sett saker och ting och tror att det där är intressant, men nu ska jag göra annat, och så finns det grejer som liksom finns i skymundan då. Men man kan ju komma in till en artikel på Kvartal på många olika sätt. Folk är på Twitter eller Facebook och hittar en länk, eller någon tipsar kanske på sms och så får man komma in sådär. Men om man nu är en sån som går in kanske på en vanlig dator och går in liksom på själva startsidan, det är ju inte alla som gör det, men just då är det väldigt annorlunda där. Till exempel så finns det nu 3 stycken vågrätta streck till höger. Ska man använda dem eller ska man...
Det är navigationen. Det är väl den du tänker på, ja. Och där så, varför den ser ut som den gör, det är för att vi tänker oss att vi ska ha samma typ som man har i mobilen, vill säga. Och det har ju blivit vanligare och vanligare med en sån typ av navigation numera.
Det är för att spara plats, va? Så att man inte behöver ha alla olika rubriker.
Ja,
så,
ja. Eller hur? Ja.
Det är först när man vill se en speciell underrubrik eller kategori, det är först då man ska få fram den när man trycker det.
Ja, precis, precis. Och navigera då till.
En annan sak som är nytt här är ju att man kan, om man vill, gå in och kommentera artiklarna direkt på Kvartal.
Det är ju otroligt roligt att vi kan nu erbjuda den möjligheten för våra läsare och lyssnare. Och Facebook är ju bra för kommentering, men vi tror att det kan vara otroligt roligt för våra lyssnare och läsare att kunna göra det direkt inne på sajten. Så när man scrollar ner längst ner så hittar man boxen för där man kan då kommentera, och man får ju då logga in då med sitt bank-ID, och det tror vi är bra.
Ja, vi har ju haft ett tag nu inlästa artiklar och essäer av 2 mycket personliga och professionella röster. Hur hittar man dem där nu på det nya?
Jo, man går via navigationen. Då finns det någonting som heter inlästa texter. Och när det gäller nu då inlästa texter så har ju det paketerats på ett sätt som tydliggör också att det är för lyssning. Till exempel även då när det gäller poddar så är det en mörk svart bakgrund, och det gäller även de inlästa texterna. Och sedan har man ju möjlighet också att ladda ner både poddar. Ja, det är nytt. Poddar och inlästa texter.
Är det likadant ungefär om man går in på kvartal.se som om man kollar oss på smartmobilen eller på en surfplatta?
Det är exakt samma innehåll. Det är responsiv. Och det som är nu är ju också att det är ju ett bättre flöde än vad det var tidigare. Och utifrån hur första sidan är strukturerad så har det ju då möjligheten att upptäcka mer det innehåll vi har. Och det är mer överskådligt också.
Till sist, Frida, har det varit jobbigt att göra om hela kvartalssajten?
Det har varit otroligt roligt, men även jobbigt. Men ja, en utmaning.
Nu är det gjort i alla fall.
Nu är det gjort.
Tack så mycket, Frida, huvudansvarig för webben. Och förutom den nya med sajten så har vi fixat originalsignaturer till veckopanelen och fredagsintervjun. Det är en nytt sound, kanske lite ovant i början, men snart har ni vant er. Det är alltså originalmusik komponerad för Kvartal och just våra poddar. Om Kvartal någonsin har befunnit sig i slyngelåldern så har vi nog krupit ur de skorna nu. Hoppas att ni vill fortsätta att hänga med oss. Och tänk på att mycket av det som vi erbjuder på Kvartal är mer eller mindre tidlöst. Inte allt, men en hel del. Som Jörgen Wittfeldts fredagsintervju med Stina Oskarsson. Eller förra sommarens veckopanelspecial om den svenska naiviteten. Allt det där finns alltså kvar att ta del av. Den senaste fredagsintervjun är med Lars Kristoffersson på Tullverket. Apropå debatten om gängvåldet, Det läggs nästan allt fokus på polisen där. Samtidigt har tullen ansvaret för att hindra inflödet av knark och vapen. Men vilka förutsättningar har myndigheten för att klara det uppdraget? Fredagsintervjun med Lars Kristoffersson som är chef för Tullverkets brottsbekämpning. Ja, därmed så är vi klara för idag. Ta hand om er. Var kritiska och nyfikna när ni öppnar ögon och öron mot den myllrande omvärlden. Och tänk själv.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.